Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du kan ett Voltaire-citat, nämligen.
Var och en får odla sin trädgård, inte det Voltaire? Du får cultiver son jardin. Nej, jo. Från Candide. Är det Voltaire? Kanske inte var Voltaire.
Ska vi kolla?
Ja.
Det verkar vara rätt.
Ja, mm. Vad bra.
Mm. Skönt för dig.
Tack.
Och mig. Mm. Alla festiviteter kopplade till det 150:e avsnittet har klingat av. Nu är det tillbaka till harvandet och du lyssnar därmed på det 151:a avsnittet av Fördomspodden med mig, Emil Persson. Intervjupodcasten som till 100% baseras på mina fördomar om gästen. Dagens gäst var väl egentligen mest känd inom journalistkretsar fram till för några år sedan, men nu färdas han längs en folklighetskurva som går spikrakt uppåt, och hans namn är Johar Bendjelloul, 46 år. Han jobbade på SVT från 1996 till 2012, detta med blytunga program som Kulturnyheterna, Babel och Aktuellt, och det snarare flugviktiga Godmorgon Sverige. Sen blev det en sväng till Sveriges Radio och till Dagens Nyheter, men skit i det, låt oss fokusera på den folklighets kurva som alltså går spikrakt uppåt. Och anledningen till det stavas väl egentligen frågesport i tv. Främst genom den eviga kioskvältaren På spåret som han vunnit med Josefin Johansson, och nu även med Alla mot alla. Johar är tillbaka på Sveriges Radio där han bland annat frontar P1s Mellanöstern-podd och kommer att syna i en massa olika andra sammanhang under valåret 2022. Vad gäller barn har han totalt 3. Att du åker runt i landet och leder saggiga panelsamtal har bara att göra med det faktum att i hotellsängen kan ingen se dig suga på tummen.
Det var en väldigt rolig fråga. Jag suger inte på tummen.
Är du säker?
Helt ensam. Ja, jag suger faktiskt aldrig på tummen. När
du var barn?
Nej, jag har aldrig sugit på tummen. Jag hade inte napp heller. Däremot biter jag på naglarna. Det är väl besläktat kanske.
Mm. Du känns väldigt tumsugig, tycker jag.
Du gör det? Ja. Då vill jag ju veta lite mer om just det. Hur du kommer till den slutsatsen.
Ja, man får liksom aldrig riktigt det. Jag har inget mer. Jag har bara min luddiga intuition.
Ja, men just den här gången tror jag att din intuition ledde dig fel.
Okej. Du har varit otroligt investerad i Plutos planetstatus, och det är synd att gemene man nu vet att Pluto fått sin planetstatus fråntagen, för du hade några riktigt febriga år där i början där du kunde växla mellan olika sammanhang och påtala just detta. Men du kan finna en liten tröst i det faktum att alla inte vet att Pluto nu klassas som en dvärgplanet, så du kan fortfarande växla mellan olika sammanhang och droppa åtminstone den informationen.
Nej, men jag tycker det är en väldigt intressant fråga faktiskt, på riktigt. Och det är också att det är amerikaner som, det är den enda planeten som amerikaner har upptäckt. Så att det var en lite nationell stolthet kring det här med Pluto också. Mm. Så liksom USA mot resten av astronomivärlden.
Kunde man ge sig fan på att du hade det här för 10 år sedan? Du har gett en rörlig intervju framför bokhyllan i ditt hem.
Nej, det har jag inte gjort.
Är det sant?
Det är för att bokhyllan står på en väldigt mörk och dyster plats i mitt hem, i hallen nämligen. Ja. Annars hade jag nog kunnat gjort det.
I SRs korridorer ger du hjärnet och du bangar inte på något. Att ragga SR-brudar har för dig blivit en spot.
Nej, sport. Däremot så är jag ju nu tillsammans med en tidigare SR-brud, så delvis sant får jag säga. Men en sport är ju, skulle jag nog inte säga.
Det där är Magnus Uggla-referens.
Ja, jag vet.
Jag ville bara ha det sagt. Ja. Men okej, men det känns ändå som att 90% av alla kvinnor du legat med har varit journalister.
Det är, ja, kanske inte 90%, men det är väl så. Man umgås ju alldeles för mycket med folk i sitt skrå.
Minst 70?
Nog. Ja, nej, inte 70, men en majoritet. Ja,
minst 50?
Ja, okej. Okay. Vi säger väl det.
Ja. Varför journalister älskar dig? Och du dem?
Nej, men alltså det är väl... Jag har alltid tyckt att journalister är ett ganska trevligt släkte faktiskt. För att det är i journalistskråets identitet så ingår det att vara nyfiken och intresserad av andra. Så att jag tycker att journalister är ofta roligare och trevligare än andra faktiskt.
Mm. Hur är din relation nu?
Till vad?
Till din nuvarande kvinna som är gammal SR-journalist.
Ja, alltså vi har ett barn tillsammans och lever tillsammans. Hon är 2 år, vårt barn. Mm.
Hur träffades ni?
Ja, vi träffades ju i, faktiskt just som du sa, i SR-korridorerna.
Ja, du ser. Ja, vad härligt.
Ja.
Ja, du är fåordig kring detta, tycker jag.
Ja, tycker du? Jag tycker jag svarar med väldigt stor så här, skrevande öppenhet här.
Ja, där du ställer frågor. Kan vara mer skrevande öppen. Men... Ja. Hålla in magen is one hell of a drug.
Mm, det stämmer verkligen. Jag håller ofta in magen, framförallt när det är stillbildstillfällen.
Ja.
Det gör jag. Jag tycker att det är väl att visa respekt för dem som sen ska titta på bilden.
Men du har väl inte så stor mage?
Nej, men alltså, det är ju mer en känsla det här att ha en stor mage. Det behöver inte vara kopplat till verkligheten. Så att det är mer en föreställning. Jag tycker att jag borde tagga ner kanske en 3-4 kilo. Det tycker jag hela tiden, har alltid tyckt.
Ja. Men lösningen blir då att hålla in magen istället?
Ja, men det är ju en ganska, det är ju en bra lösning, är inte det?
Jo, kortsiktig men funktionell, användbar.
Just det, slippa hålla andan på Nordstrand i jakten på en konfirmand. Om vi ska fortsätta med Magnus Uggla-referenserna.
Ja, det där tog jag inte ens. Men bra.
Fula gubbar, det har ju du själv skrivit frågor om i Alla mot alla.
Ja, just det. Men det är så många frågor.
Ja, jag vet.
Ibland slår du dig ner på ditt favoritcafé med en macchiato och en ost- och skinkcroissant och tänker, vad smart jag är.
Nej, jag brukar inte vara så där självbelåten faktiskt. Och när det gäller kaffe så väljer jag nästan alltid brygg. Bryggkaffe med komjölk dricker jag alltid. Men en sån där croissant skulle jag mycket väl kunna tänka mig att suga i mig.
Ja. Upplever du att folk tycker att du är... Kanske jag självbelåten, men åtminstone medveten om att du är väldigt smart.
Ja, men det är för att jag har varit med i olika frågesporter, så här publika frågesporter. Och jag tror att människor väldigt ofta förväxlar det här med intelligens med att vara bra på frågesport. För att vara bra på frågesport betyder ju egentligen bara att man är bra på frågesport. Att man kan svara på just de frågorna som ställs vid det givna tillfället. Det behöver ju inte betyda så mycket mer.
Nej. Men upplever du ändå att, att folk tycker att du gör dig självbelåten?
Ja, men jag hoppas verkligen inte det. Självbelåten är ju ett väldigt tråkigt drag. Jag kämpar väldigt mycket emot det i alla fall. Jobbar eventuellt också med falsk blygsamhet hela tiden.
Mm.
Ja.
Mm. Du går i terapi för din klimatångest.
Det gör jag inte alls. Den klimatångesten, alltså den befinner sig i lite högre sfärer just nu än att den påverkar min vardag. Så det gör jag inte. Man kan gå i terapi för andra saker. Det är ofta bra att gå i terapi.
Mm. Har du gjort det mycket?
Ja, jag har ju gått i terapi i omgångar. Det var liksom i samband med att min bror dog så gick jag jättemycket i terapi. Och det var knepigt tycker jag att hitta någon som var bra. Jag hade en föreställning om att jag skulle ha en äldre kvinnlig terapeut. Och det var först när det blev en manlig terapeut som det funkade faktiskt.
Mm. Vad säger det om dig?
Jag vet inte. Att jag kanske har en moderslängtan men igen tror att jag längtar efter en mor men egentligen längtar efter en far kanske.
Mm. Precis. Har du svårt att öppna dig helt i terapi? Det känns som att det kan vara svårt att nå ditt innersta på något sätt.
Ja, det är ju... Alltså ska man gå i terapi så måste man ju öppna sig. Annars är det ju helt meningslöst. Man kan ju inte betala massa pengar för att sitta och hålla igen och sitta och småljuga. Men det är svårt. Jag är väl kanske... Ja, men det är möjligt att jag inte är den öppnaste personen du har haft här framför på andra sidan mikrofonen.
Nej. Ja, men här måste du ju inte vara det, men i terapistolen behöver du ju ändå vara det.
Ja, men annars är det ju ingen poäng med att gå i terapi alls.
Nej. Så det är något du har lärt dig där kan man säga.
Ja.
Det är viktigt för dig att vara en person som älskade HBO-serien In Treatment i allmänhet, och huvudrollsinnehavaren som det också är viktigt för dig att veta heter Gabriel Byrnes skådespelarprestation i synnerhet.
Det är helt fel. Jag har inte sett en ruta av In Treatment och tittar inte särskilt mycket på serier. Och om jag skulle göra det så väljer jag nog inte den typen av serie faktiskt när jag ska titta. Igår tittade jag på ett kapardrama med Liam Neeson till exempel på Netflix. Det blir väldigt mycket action när jag ska välja.
Aha, film. Du har en svulstigare smak på något
ja,
sätt.
Ja, men lite svulstigare smak. Eller jag gillar allt möjligt, men min favoritregissör är ju Roland Emmerich.
Okej, ja, katastroffilmsnubben.
Ja, men han som ödelägger New York jättemånga gånger i Independence Day och sånt där. Vet du att nästa år så kommer han med en film som är helt fantastisk. Den är liksom 8 ord i trailern som förklarar allt.
Ja, berätta.
Den heter Moonfall. Och då är taglinen är så här: In 2022, the moon will come to us.
Ja.
Är det inte fantastiskt?
Då tänder du till.
Ja, ja. Men att månen ramlar ner på jorden, det är ju historien. Ja. Det är en fantastiskt bra intrig. Ja. Det vill man ju
vad
se.
Vad händer sen då?
Ja, men vad tror du?
Att den träffar massa människor?
Ja, men det är ju klart att sen så blir det massa saker sprängs och går sönder och städer ödeläggs.
Det där fixar han.
Fixa Roland.
Ja, okej. Alltså, jag trodde du var mycket mer av en Six Feet Under-kille och så, men det är du inte alltid.
Ja, jag kan vara det ibland också, men ju äldre jag blir desto dummare har min smak blivit, skulle jag säga.
Ja, det blir lite intellektuell vila
ja,
från
kanske
alla planeter.
Kanske en småbarnseffekt också.
Måste fan fråga, det känns som att du vet det innan jag ens läser den. Den här libanesiska salladen, heter det, säger man tabbouleh eller tabbouleh? Vet du det?
Tabbouleh.
Tabbouleh. Mm. Du var tidig med att veta att den libanesiska persiljesalladen heter tabbouleh, och det stör dig att folk har kommit i kapp och att kreti och i viss mån till och med pleti vet att den libanesiska persiljesalladen heter tabbouleh, eftersom det fullständigt devalverar din kunskap om att den libanesiska persiljesalladen heter tabbouleh.
Nej, det stör mig inte en sekund. Men det kanske finns andra sådana där saker som jag vet som irriterar mig. När andra vet. Ja. Eller saker som jag började att tycka om. Ja. Och plötsligt alla började tycka om. Så, men inte just tabbouleh.
Nej. Har du något exempel?
Ja, jag tycker ju till exempel inte om när... Om människor börjar hylla Blümchen. Den tyska eurodisco-stjärnan. Andra än jag.
Det där är också någon slags guilty pleasure på serien från din sida.
Nej du Emil, jag sysslar inte med guilty pleasures. Det finns ingen ja, pleasure
det här, det här, jo, men det här handlar lite om att du kan Voltaire, men du kan också gilla Blümchen. Det här är bredden du är ute efter.
Ja, nej, men på något sätt. Jag har ju, ja, men du har en poäng i det att människor, jag har ju då en slags P1-persona som är lite allvarligt lagd, och jag ägnar mig en del åt att rapportera om politik och katastrofer och sånt där, och människor brukar bli oproportionerligt glada när de förstår att jag också gillar den där typen av trams som Eurotechno, så det kan hända att det finns någonting lite...
Många Blümchen-låtar kan du?
Jag kan ett stort antal.
Hur många
jag kan sjunga?
Kan du nämna titlarna på film 3?
Ja, Ich bin wieder hier, Heute ist mein Tag, Boomerang, Kleine Satellit, Heute ist mein Tag, sa jag det.
Ja,
ich bin wieder hier, ja.
Det har jag också sagt. Det är fyra. Då är man ingen diehard-fan. Det är lite posering det här.
Ja, du menar det?
Ja,
nej, men det är ju
jag.
Att jag har lyssnat så... Vet du att Heute ist mein Tag har jag lyssnat på så otroligt många gånger. Det kanske är därför jag uppfattar det som att jag är ett fan. Mm. Jag har säkert lyssnat på den 1000 gånger.
Den har något. Jag ger dig det.
Men fan, ja, det var en bra synpunkt där faktiskt. Man måste, om man ska kalla sig för ett fan så måste man ju kunna väldigt snabbt säga mer än fyra låtar.
Vet du vad man är annars?
Ja, man är en
wannabe.
En posör.
Det är det du är. Det är det du är, så du.
Alltså, jävla påkommen nu.
Ja,
alltså.
Verkligen.
Ja.
Skönt. 8 av 10 pizzabeställningar landar i fungi.
Nej. Jag tycker om Hawaii. Mm. Det blir mycket Hawaii.
Mm. Ja, jag vill inte gå dit. Jag tänker gå, för att vi landar bara i samma skit hela tiden. Men du hatar ju inte att du vet att det är lite fult.
Med Hawaii, ja. Men jag tycker att det är jävligt gott med ananas på mat.
Ja.
Sött och salt tillsammans.
Men eller är det så att 1 av 10 pizzabeställningar är Hawaii, men du pratar gärna just om den beställningen?
Ja,
rymdkänd läge.
Ja, men okej. Saker, alltså det ska finnas söta saker på pizzan. Den senaste pizzan jag beställde hade honung på sig.
Ja.
Honung och fårost.
Ja.
Så att man kan väl säga att sötman är det jag eftersträvar.
Ja. Fördomspodden sponsras den här veckan av Mindler som är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 200 legitimerade psykologer och ett stort antal självhjälpsprogram i appen mot exempelvis stress, relationsproblem, depression, sömnproblem, trauma och förlossningsdepression. Och Mindler är en del av primärvården. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Och om jag ska ha en fördom om dig, Felix, som jag gör de här spottarna med, så är det att du kommer från en småländsk by där kanske inte var och varannan så kallad gök gick i terapi.
Nej, men du har helt rätt, Emil. Så såg det ut och kanske ser ut fortfarande. Det där stigmat kring terapi och att liksom gå och prata med någon, det är förödande för många. För man vet inte riktigt hur man ska liksom gå tillväga.
Men lyckligtvis också i uppluckring ju.
Ja, herregud, ja, verkligen. Verkligen. Och känner man som jag har gjort liksom halva mitt liv att tröskeln till att börja träffa en psykolog är alldeles för hög och man vet inte riktigt hur man ska börja, så är Mindler ett fantastiskt steg för att börja träffa någon helt enkelt och prata med någon.
Ja, och hittar man någon som man tycker om, det är också bra med Mindler, så får man träffa samma psykolog genom hela behandlingen. Men det går såklart också att byta psykolog vid behov. Det är viktigt såklart att man har någon man klickar med, det vet vi alla.
Och Mindler är ju för dig som är över 18 år och du får din hjälp inom 24 timmar. Och den här hjälpen, den finns att hämta i Mindler-appen. Så ladda ner Mindler-appen för att komma igång.
Vi säger tusen tack Mindler som möjliggör Fördomspodden. Fördomspodden sponsras den här veckan av More Sailing som anordnar seglingspaketresor till Kroatien, Italien, Grekland, Karibien och i Sverige. Och de här resorna inkluderar då alltså alltid en vecka på segelbåt, flyg plus transfer, svensk skeppare, mat och dryck ombord och alla hamnavgifter. Och det här är då segling för alla. Jag gillar det, det är demokratiskt. Ingen tidigare båtvana behövs, ingen kunskap om segling behövs och resorna är för dig som vill utforska resmålet från havet. Man får den perfekta mixen av sol, bad och äventyr. Och en fördom vi har om dig, Felix Vetlandasonen, är att segla kan du inte.
Verkligen inte, men Emil, vet vad jag kan. Kroatien.
Ja, okej. Okay. Ja, men det kan jag tänka mig.
Alltså, de tre senaste sommarna har jag spenderat i Kroatien och jag förstår att detta inte är en outforskad pärla, men herregud vad jag älskar Kroatien. Det är så fint. Det är klarblått vatten. Det är härliga stränder. Det är ett ganska partytätt ställe.
Det kan du mer om än om segling.
Så är det verkligen. Det är därför det är så himla härligt att ha just en skeppare och en värd som sköter allting ombord. Emil, om man skulle vilja göra det här då, kan inte du fixa en kod till oss?
Jag kan ju detta. Och koden är då Fördomspodden med små bokstäver, så kallade gemener. Och den ger 5% rabatt på alla More Sailings resor om du bokar senast den 5 maj 2024, alltså i år. Läs mer om detta och boka på sajten www.moresailing.se. Tusen tack More Sailing som möjliggör Fördomspodden.
Vi ses i Kroatien i sommar.
Ja, vi gör väl det.
Du har onanerat till din egen 10-poängsdragning i På spåret på SVT Play.
Om man onanerar, om man tar det liksom i överförd bemärkelse, att jag har njutit av det, så har jag väl njutit av minnet.
Ja.
Det har jag faktiskt gjort.
Ja. Men, tycker jag är ärligt av dig.
Ja, ja. Men just det, men då får man ta det i lite metaforisk mening.
Ja. Ja, allt annat hade ju varit helt sjukt.
Ja, det hade
vi fått spärra in dig.
Ja.
Ja. Men du saknade upp På spåret. Det var ändå lite av din heyday på ett sätt.
Ja, det blev nog aldrig bättre än så. Sen har det bara varit rakt ut för sen 2018. Ja. Nej, men det var ju en tid, det var ju roligt att vara med. Men nu så, det känns som att det var ganska länge sedan faktiskt.
Mm. Känns också lite som att du hade kunnat dra på 10 på alla resmål, men du kände att det kommer inte se bra ut gentemot Josefin, vilket du också är medveten om. Så därför gjorde du inte det.
Ja, men det är också att jag har gjort fel och dragit fel på 10 poäng en gång. Och det är ju väldigt, väldigt tråkigt när man gör det, för man förstör ju matchen och förlorar och förstör för Josefin och allting. Så att det är möjligt att det fanns en viss självbevarelsedrift också.
Ja. Men du ville egentligen alltid dra på 10.
Egentligen ville jag alltid dra på 10.
Alltid.
Det
är helt sjukt. Vilket jävla självförtroende.
Ja, det
gjorde jag. 10 är ju svår ändå.
Ja, jag har ett ganska gott självförtroende.
Ja. Det ska ofantligt mycket till för att du ens ska vara nära att förlora humöret. Men när du blir riktigt jävla förtvivlad, då är du matadoren i tjuren Ferdinand förtvivlad. Tårarna sprutar och du visar hur otapper du är med din bläser och din ballografpenna.
Mm, det stämmer väldigt väl faktiskt. Jag blir väldigt sällan arg, men när jag blir det så blir jag väldigt arg. Det var mycket mer när jag var yngre, så kunde jag verkligen tappa det helt när jag förlorade i olika sporter och lekar och sånt där. Alltså på ett fullständigt sinnessjukt sätt.
Hur då?
Nej, men jag spelade till exempel med en kompis. Vi spelade, när det var ju 20 år sedan, jag spelade så här bordshockey.
Stiga.
Ja, stiga. Och då hade vi någon sån här turnering. Vi skulle spela 10 matcher, först till 10. Och så banne mig om det inte stod 9-9 matcher och 9-9 mål i sista matchen. Och så vinner han. Och då så blir jag, då tar jag liksom min tröja som jag har på mig i linningen och så liksom sliter jag sönder den.
Kul, det är rakt av matadoren.
Ja, så, faktiskt rakt av matadoren. Som, du vet, som Hulken så här, bara, och så skriker jag rätt ut. Och sen så får jag liksom gå hem med den här tröjan som är helt trasig.
Det här låter ju också väldigt otäckt, tycker jag.
Otäckt?
Du borde få leva med kvinnor. Men det är ju rage som låter fruktansvärt att få uppleva.
Ja, men jag har verkligen lugnat mig sen dess.
Har du det?
Ja.
Inte när du blir riktigt jävla arg, då har du fortfarande kvar det.
Ja, men jag brukar, det händer så himla sällan. Och jag har också lärt mig med åldern att hyckla och bita samman och få vredesutbrott senare när ingen ser.
Mm. Kul, har du någon annan sån här historia? Fick mer smak.
På saker jag haft sönder när jag förlorat.
Ja, eller dina värsta vredesutbrott.
Ja, nej, men det är ju mycket så här att man har sönder saker. Jag kommer ihåg en gång när jag var på en biljardsalong i Malmö och blev så jävla arg för att det gick så dåligt. Och då så kastade jag biljardbollen så att den krossade ett stort askfat i glas. Där, så att det blev väldigt, väldigt tråkig stämning. Och sen har jag i vredesmod dragit av med mina egna korsband en gång när jag spelade fotboll.
Var det avsiktligt?
Nej, inte alls avsiktligt, men det var en sådär... Det hade varit jättedåligt, vi förlorade, det var sent i matchen, och sen gjorde jag en sån här vansinnestackling på en, och som jag träffade liksom inte ens någon motspelare, utan istället så fick jag hela tyngden under, och sen så drog jag sönder både menisk och korsband, och sen dess har jag inte spelat fotboll.
Och fy fan.
Ja, tråkigt.
Kanske sedelärande för dig?
Ja, men lite, och ett väldigt typiskt slut på min fotbollskarriär också. Mm.
Alltid när du får frågor om din bror Maliks tragiska bortgång är det samma talepunkter du återvänder till. Att han var deprimerad, men att ni inte begrep omfattningen av det. Att du drack dig dyngrak kvällen då du fick beskedet och sen gav upp alkoholen morgonen efter. Men detta är också den version du har valt för att du känner dig tillräckligt bekväm med att berätta den i olika medier. I själva verket finns det lite mer till storyn än så.
Ja, men det är ju rakt av rätt. När man ska, jag hade ju inget val när det gäller huruvida jag skulle vara offentlig eller inte med detta, eftersom bara några timmar efter att han hade dött så började liksom kvällstidningarna ringa, och jag visste att, jag är ju journalist själv, jag visste ju att jag var tvungen att svara på frågor om detta, annars skulle jag inte få vara i fred och mina föräldrar skulle inte få vara i fred framförallt. Så jag fick ju ta och mediehantera, och det är sant som du säger att man utvecklar vissa talepunkter eller saker som man vet att man ska säga. Och det var faktiskt en väldigt bra analys där.
Mm. Ja, jag antar att det som finns med till storyn har du valt att inte berätta av en
anledning. Ja, men så är det ju.
Ja.
Så är det ju.
Hur känns det nu med allt det?
Ja, vill du ha det ärliga svaret?
Ja.
Ja, det känns inte alls bra. Det blir liksom, det kommer aldrig bli bra. Och tråkigt nog så har jag börjat få drag av bitterhet kring detta. Och det är ju liksom det absolut sista man vill som människa, att vara bitter. Och jag tycker det är för jävligt. Jag känner att det är fruktansvärt ledsamt att han inte finns här längre. Och kommer aldrig bli bra.
Hur ser den bitterheten ut?
Nej, men att jag är bitter över att jag är liksom, att mitt liv har blivit tommare utan honom. Att mina barn kommer aldrig att få kusiner på den sidan. Att mina släktled är tunna. Att det är... Mina föräldrar, när de försvinner en gång så kommer jag knappt att ha några människor kvar. Jag kan prata om saker jag varit med omkring. Alltså det är den typen av saker. Syskon är ju den längsta relationen man har ofta i livet. Med någon människa, i tid räknat.
Mm.
Så att, ja, det där var det ärliga svaret. Mm. Kanske inte var så kul att höra, men så är det.
Allt i livet är inte kul.
Nej, verkligen inte.
Hur mycket tänker du, kunde man gjort mer och sånt där? Jag har inte varit med om det här, men jag kan tänka mig att det ändå är, det känns som att det är det folk ofta landar i, även om det är rättvist eller inte.
Hur menar du då? Att...
Ja, men tänker du så här, hade jag kunnat göra någonting för att förhindra detta?
Ja, det är ju ofta där man hamnar, men jag har nog ändå förlikat mig med att jag gjorde väldigt mycket för honom på slutet där. Jag kan ibland gå tillbaka till vår sms-kontakt som jag har kvar i telefonen och se och på något sätt tröstas av hur tät kontakt vi ändå hade. Så att jag har ju en känsla av att jag inte har övergivit honom och att jag verkligen gjorde mitt bästa. Så det är den version som jag har valt att tro på, helt enkelt.
Mm. Ja, det låter sunt och bra, tycker jag.
Ja, jag hoppas det.
Ungefär som du tänker att det är för Danny Saucedo att spatsera in på Melodifestivalens efterfest. Ungefär så är det för dig att spatsera in på guldspadebanketten. Lite let's fuck this guldspadebankett in the pussy-läge.
Jag önskar att det varit sant, men du vet, guldspaden är ju till för såna här grävare, grävande journalister.
Jag vet, men du är väl där liksom, och minglar.
Nej, men jag har typ aldrig varit där.
Va?
Nej, jag har inte det.
Va fan?
Ja, jag vet. Nej, men det är ju liksom det finaste man kan göra i journalistiken, hålla på med gräv, och det är någonting jag inte ägnar mig åt tyvärr. Nej, så att jag
du gillar
nobody på guldspadegalan.
Okej, okay. Stora journalistpriset då, let's fuck this stora journalistpriset gala in the pussy läge har du väl varit med om?
Ja, nej, men jag gillar det, är snart just stora journalistpriset där, det är en bra känsla att vara där. Jag har varit värd en gång för det, jag har varit konferencier.
När en film som baseras på en stor roman är på väg ut på bio, är det viktigt för dig att snabbt som fan skumma romanen så att du i alla kommande diskussioner om filmen även kan referera till hur den skiljer sig från romanen?
Nej, faktiskt inte.
Säkert?
Ja, det skulle jag nog säga. Att det stämmer inte.
Du har ändå testat kokain?
Verkligen inte. Droger intresserar mig överhuvudtaget inte.
Och aldrig gjort?
Nej.
Du tror faktiskt inte.
Vad sa du?
Du tror faktiskt inte. Du lät som kungen där.
Ja, just det. Ja. Så här, har du varit på stippklubb? Nej, jag tror inte det.
Okej, du har aldrig rökt på?
Jo, det har jag gjort. Men det var inte det här årtusendet. Och det var inte någon större, jag tyckte inte att det var särskilt intressant eller spännande heller.
Nej. Du tycker ändå det faktum att Donald Trump Jr. blixtsnabbt tryckte upp och sålde t-shirts med trycket Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people var lite kul?
Ja, det tycker jag. Jag hade inte hört det där faktiskt. Ja, nej, men det ska han ha. Det var faktiskt inte bara lite kul. Det var riktigt kul. Mm.
Ibland när du sitter på toa och tittar ner på dina kalsonger som du med berått mod låtit glida av ena foten och får ligga där lite hjälplöst på golvet, så tänker du, vad smart jag är.
Är det en situation, Emil, när man sitter där, då man tänker, gud vad jag
inte
är
man,
smart.
Du. Jag tänker aldrig så. Du tänker så.
Ja. Jag måste tyvärr, det är väl tråkigt att jag måste säga nej på den frågan.
Ja, det är tråkigt. Ja. Okej. Mm. Du har fortfarande samma parfym som den du bar första gången du fick hångla?
Nej, det har jag inte. Jag är inte någon parfymkille direkt. Jag har inte någon aftershave eller någon sån. Någonting som jag droppar på min lekamen, det har jag inte.
Nej. Du går genom livet med en ständig känsla av att du inte riktigt maximerat din potential. Du funderar på om själva kärnan kanske är att du har ett större berättande i dig och att du borde utforska det mer snarare än att rapportera om och kommentera på andras berättande. Men du vet inte hur fan du någonsin ska komma till skott med detta.
Ja, bra fråga. Det där är liksom en ganska djuplodande. Jag tror faktiskt inte det, för att jag har insett att jag inte har den uthålligheten i mig som jag tror krävs för att klara av det där lite mer episka berättandet. Om man ska berätta i romanform eller om man ska berätta i långfilmsform eller vad det nu kan vara. Jag är alldeles för otåligt lagd. Jag tror att jag liksom har kommit till ro med det faktiskt.
Mm. Så det finns ingen otillfredsställelse över ditt yrkesliv på det sättet?
Nej, det skulle jag inte säga. Möjligen det där att jag eventuellt splittrar mig på lite för olika saker, att det skulle kanske vara... Man blir ju riktigt bra på något om man koncentrerar sig på en sak. Och det har väl varit min svaghet kanske, att jag har dribblat runt med många olika saker.
Mm. Du är rastlös.
Jag är nog ganska rastlös lagd.
Du säger inte Marseljäsen, du säger La Marseljäs.
Nej, jag säger nog Marseljäsen faktiskt. Ja. Men La Marseljäs, ja, det är fint det också. Nej, Marseljäsen säger jag, om någon frågar.
Du är aldrig närmare att börja dricka igen än när du ser att Jesper Rönndahl sålt ut en föreställning.
Inte ett smack, jag är inte på något sätt... avundsjuk på Jesper Rönndahl.
Kalle Lindahl.
Jag sysslar ju inte med sånt.
Nej, men,
att sälja ut föreställningar.
Du fattar vad jag är ute
efter. Nej, men jag är inte särskilt avundsjukt lagd. Jättetråkigt svar, jag vet. Men nej, att de har framgångar, det rör mig inte i ryggen. Framförallt inte när det gäller sådana saker som att sälja ut föreställningar.
Nej.
Jag har inte de ambitionerna att människor ska köpa biljetter till saker jag sysslar med.
Du skulle aldrig visa det i televiserade frågesportsprogram, men du hatar att förlora på ett sätt som faktiskt fått konsekvenser för dina relationer genom åren.
Ja, utan tvivel. Det är 100% rätt.
Du ser så jävla mysig ut i en helt laget stund. När du vet
ja, att... nej, men alltså, det är ju bara en fråga om...
Hela Sverige kollar och vill behålla bilden av dig
men
som
det
en
är väl
mysgubbe.
Lite så. Men det handlar ju väldigt mycket om att hyckla, att liksom, låta käkarna mala, att le och att liksom, hela tiden tänka är, så länge jag är påmickad och så länge kamerorna är där och så länge lamporna är tända så ler du din jävel. Och sen går du hem och torteras efteråt.
Ja.
Då går, åker du till hotellrummet i Göteborg så lägger du dig i fosterställning, helt enkelt.
Ja, visst är det så.
Ja, så är det.
Ja, bra. Perfekt. När du återvände till Sveriges Radio jämförde du till andra människor känslan med att det var som att komma hem trots att du vet hur svag den sägningen är.
Jag tror att jag faktiskt, du vet, när man kommer tillbaka så där så var det pressavdelningen så här, ge mig ett citat. De skulle ha i pressmeddelandet. Och då tror jag att det var det jag skickade till dem.
Du gjorde det?
Ja, det är som att komma hem.
Trots att du vet hur svagt det är.
Jag vet att det är svagt. Men du vet
det är därför ibland... du aldrig en stor berättare.
Ja, jag vet. Jag är ju en platt jävel alltså. Så påkommen. Men, nej, men att, grejen är att de grejer som är sanna är ofta, låter ofta väldigt banala.
Ja, klyschor är klyschor av en anledning. Och så
ja, men jag menar det. Det är ju, ska du skalda, det är därför det är så svårt att skalda om kärlek. Mm. Även om det är sant och djupt känt så låter det ju ja, klyschigt helt enkelt.
Vilket är det sannaste du vet om kärlek?
Ja. Ja, vilken bra fråga. Det sannaste jag vet om kärlek. Ja, men det är väl att den behöver underhållas. Att den är som en kanske som en växt.
Okej, ja.
Men det var svagt. Du bad om detta.
Jag gillar att se dig utan kontroll på något sätt. Jag vet, det säger något om mig
ja,
också.
Men det är ju liksom hela det här konceptet går ut på det.
Så är det.
Ja.
Josefin Johansson har med all önskvärd tydlighet klargjort att det inte finns några nödbromsar för vad du får göra med henne om du vill.
Verkligen inte, om du menar...
Du vet vad jag menar.
Ja, jag menar så. Nej. Nej, den typen av relation har vi faktiskt inte alls.
Det kanske är för att du har dragit i nödbromsen.
Nej, men vi är väldigt goda vänner. Alltså, jag är av den åsikten att en man och kvinna kan vara vänner utan att det behöver leda till omedelbart samlag.
Ja, det är klart det är så.
Ja.
Men det kan ändå vara så att hon är kåt på dig.
Det tror jag absolut inte.
Du har inte fått några sådana intryck?
Nej,
vad ska du säga? Ja. Ibland tänker du att det du dagligen utsätts för, alltså att gå runt hela dagarna med en allmänbildning som trumfar den hos samtliga människor du möter och tvingas hålla tillbaka med upplysande inflikningar hela tiden för att inte framstå som självgod, det är lite som att tvingas sitta i rullstol fast du kan gå.
Ja, du har stora poäng där. Jag håller igen jävligt mycket.
Visst gör du det?
Ja, väldigt mycket.
Jag älskar att du säger det.
I diskussioner så är det är ju väldigt odrägligt med människor som hela tiden berättar hur saker ligger till. Och jag tiger väldigt mycket då.
Och så har du läst om det här fenomenet mansplaining.
Ja, mansplaining känner jag mycket väl till. Och det är en fälla jag absolut inte tänker gå i. Och det gäller ju både när man talar med män och kvinnor. Att det är ingen som tycker om en person som håller på liksom berättar hur saker ligger till hela tiden.
Nej.
Ja, så jag biter mig i tungan dagligen.
Du sitter i rullstol fast du kan gå.
Jag sitter i rullstol.
Ja, det är bra. Därför älskar du när du får en fråga som faktiskt uppmanar dig att berätta om Pluto.
Ja,
eller hur?
Ja,
där kan men, du inte gå fel.
Nej, men jag menar det. När man får en direkt fråga av den där sorten, då kan man svara. Ja. Annars så håller man käften.
Ja, det är smart tycker jag. Du tar alltid på dig keps och solbrillor när du ska zigzacka mellan Amnesty-inkastare på stan.
Jag har inte det, utan jag ignorerar dem på... Det är en sån hemsk sak man lär sig i stora städer. Hur man fäster blicken på en punkt långt borta och inte ser människor som ber om ens uppmärksamhet. Jättetråkigt, men sån är jag med de här Amnesty-inkastarna.
Men jag tänker också att framförallt du inte vill bli sedd i det läget, eftersom du framställer själv som en så god människa.
Ja, men just i det fallet är jag verkligen en god människa. Men man kan ju tycka att Amnesty är en sympatisk organisation, även om man inte vill teckna medlemskap
ja,
det på det här förnedrande sättet på gatan.
Ja, jag fattar. Med ett riktigt dyrt och importerat snigelserum sätter varje man sina egna gränser.
Den frågan vet jag inte om jag förstod riktigt.
Du jobbar mycket med din hy.
Med min hy?
Ja, med snigelserum.
Ja. Ah, okej. Okay. Nej.
Nej.
Jag jobbar inte så mycket med min hy. Jag kanske använder tvål ibland i ansiktet.
Aha.
Eller inte ens det.
Fuktkrämer? Tror mest att det är återfuktande?
Jag tror att det jag gör med mitt ansikte är vatten, faktiskt.
Har du gett upp?
Ja, jag tror det.
Ja.
Eller jag vet inte om...
Den här långa relationen gör med människor.
Nej, men när jag tittar på min hy så tänker jag... Här behöver man inte göra någonting åt. Det är en fin hy.
Ja. Men ska du få knulla guldspadebanketten in the pussy så kanske du måste ha lite hy, Johan.
Ja, men tycker du att min hy är undermålig? Det du vill säga?
Nej, jag tycker att den är fin ju. Ja. Därför jag tror att den är konsekvensen av importerat och dyrt snigelserum.
Nej, det här, än så länge är det en naturlig effekt. Men du har säkert rätt i att jag måste kanske... Nu är jag ändå 46. Det är hög tid att införskaffa det där snigelserumet. Mm.
Du ser varje slickat frimärke som en chans att öva.
Oh, jag hörde den frågan. Du har ställt den till Nassim Al-Fakir en gång.
Jag har kört den en gång, ja.
Ja.
Du känns också som...
Nej, för fan.
Att du kommer ihåg att det var just det avsnittet, sjukt. Ja.
Ja, men vet du att det är ju, man slickar inte så mycket på frimärken nu. Det är ju liksom klisterytor på dem. Ja. Det är ju klistermärken. Det var jättelänge sedan jag slickade på ett frimärke.
Ja. Du tänker typ mer på döden än på livet?
Ja, det tror jag att jag gör. Jag tänker ganska mycket på döden.
Mm. Jättemycket känns som.
Nej, jag tycker att jag tänker faktiskt på att jag tycker nog att andra människor tänker för lite på döden. Jag tänker mycket på de döda och på mitt eget förestående slut.
På vilket sätt hjälper det dig?
Nej, men det hjälper mig väl att försöka och förstå vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och när det gäller att tänka på döda människor så är det ett liksom sätt att det på ett sätt att tänka på livet. Bara för att man avlider så behöver man ju inte dö, så att säga. Man kan ju finnas kvar i andra människor. Så att när döden intresserar mig jättemycket.
Du har varit i Auschwitz.
Ja, det har jag.
Dina barn har en sån där bössa där man får lägga pengar om man svär.
Nej, det har de inte. Nej, min 17-åriga dotter, hon använder fucking som förstärkningsord i stort sett hela tiden. Så det skulle bli väldigt, väldigt dyrt för henne. Om man nu räknar det som en svordom.
Ja, får man väl göra.
Ja.
Ja. Nej, sån uppfostran bedriver du inte.
Nej, det är för sent. Om man är 17 så lyssnar man inte längre på sin far.
Nej, men du har väl yngre just... barn? Men får hon bara?
Jo, det är sant. Det är sant. De har inte börjat riktigt än. Nej, men jag tycker att svordomar är liksom språklig must och störs inte ens kund av det.
Så du svär mycket själv?
Det kan hända att jag svär ibland. Mm. Ja.
Det är bra. Tror jag att folk vill att du ska göra mer.
Ja, men för helvete.
Ja, precis. Det är egentligen inte så viktigt för dig att vara en person som kan räkna upp alla James Bond-skådisar i kronologisk ordning, men du kan det ändå, eftersom den typen av kuriosa som folk inte förväntar sig att du ska tycka är viktigt att kunna, breddar bilden av dig som något slags Rain Man.
Ja, det där stämmer ju väldigt väl. Även om jag faktiskt just James Bond-skådisar i kronologisk ordning tror jag inte att jag kan. Men själva idén, andemeningen i den där frågan stämmer väldigt väl.
Ja, jag har varit inne på det lite. Så ja. Är det ju. Ja, okej, jag trodde du skulle kunna också James Bond.
Ja, men lite James Bond kan jag. Ja. Alltså vilka som har varit Bond och sånt.
Ja, det är det
men
jag menar.
Inte alla skådisar. Jaha, du menar Bondarna?
Ja, precis.
Men det kan jag.
Ja.
Tror jag i alla fall.
Ja. Får jag då?
Nej, men det är väl Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Pierce Brosnan och han nu. Danny Craig. Missar jag någon? Ja, Timothy Dalton också.
Ja.
Var det rätt?
Ja, det var det säkert. Jag vet inte riktigt. Okay. Det är en som bara gjorde en film. Den kanske finns med i dem.
Ja, men det var den här George Lazenby. Ja.
Du har ett par imitationer på lager som läcker ut ibland och detta springer ur något slags krossade skådisdrömmar.
100% korrekt. Verkligen rätt. Jag tycker det är roligt att imitera.
Du har en lite konformad penis.
Kon, hur ser ett... Vad är ett... Du menar sädesarten?
Nej, ja, alltså... Så.
Ja, då måste jag nu...
Det var faktiskt inget småländskt är som kommit bort där.
Ja, jag förstår. Ja. Ja, men så här är det att du vet att det här är en väldigt populär podd. Framförallt min dotter som är 17 år, hon lyssnar jättemycket på den här podden.
Vad kul.
Och hennes kompisar
nu
också.
Nu ska få veta att pappa har en penis. Vad sjukt för henne.
Då har jag lovat henne att inte besvara den typen av frågor. Och du vet, när man pratar med en 17-åring sådär, man måste ju hålla det man lovar.
Ja.
Eller hur?
Tänk också om det här var en jättebra ursäkt som du tänkte ut på vägen hit, för den är ju oklanderlig.
Ja,
och jag kan aldrig komma åt dig.
Nej, då kan jag säga så här, båda är sant. Det är sant och det är också någonting jag har tänkt ut på vägen hit, eftersom jag vet
hur ofta
du rör dig i underlivsregionerna i den här podden.
Mm. Smart! Men också bedrövligt. Du hämtar otroligt mycket trygghet ur det sista inkilade ocket som alltid kommer i spottankares upprapning av stryktipsraden. Alltså exempelvis etta, tvåa, etta och ett kryss ocket.
Mm. Ja, det finns en trygghet i det.
Din barndom kantades av patienser.
Jag har lagt patiens i mina dagar. Men det har bara varit den här harpan. Ingen annan, jag kan inga andra.
Inga andra?
Nej, jag kan faktiskt inga andra. Jag vet inte ens, jag känner inte till några andra än harpan. Vilken intressant fråga. Jag tänker ju aldrig på patienser till vardags.
Ja, det känns som att du satt i din ensamhet och la patiens.
Nej.
Fast inte på ett mörkt sätt, utan du gillade det. Det var där du ville vara.
Ja, men jag gjorde säkert andra ensamaktiviteter. Så där. Det gjorde jag. Läsa, det gjorde jag jättemycket.
Men snark, gud, det fattar vi väl.
Ja,
något snark. Annat då? Och gjorde du mer ensam?
Jag gjorde listor över olika saker. Det älskar jag. Listor över de kanske 100 bästa låtarna genom tiderna och de 100 bästa fotbollsspelarna och sånt där.
Ja.
Jag ägnar mycket tid att göra listor.
Ja,
ja, jag är jungfru i zodiaken.
Det betyder ingenting för mig.
Nej, okej.
Okay. Vad har du med listor att göra?
Nej, men det är ju det tråkigaste stjärntecknet. Det är ju de som gör listor och älskar att sortera i alfabetsordning och sånt där.
Ja, okej, okay, så jungfru är det sämsta man kan vara?
Ja, sämst är det tråkigaste. Ja. Tveklöst.
Ja. Ja, beklagar då.
Ja,
tråkigt
för mig.
Du tror alltså på det här?
Inte en sekund.
Okej. Du vågar inte längre ge en kvinna det som länge var din go-to-komplimang. Att hon är vackrare utan smink. Idag känns det lite som en elakt gillrad mansfälla.
Det är ingen snygg kommentar någonsin.
Men du har sagt det förr.
Nej, det har jag fan med aldrig sagt. Aldrig.
Sjukt du är.
Nej, men det där är ju en förolämpning. Det har ju alltid varit en förolämpning.
Ja, men det är inte sagt att du har fattat det hela tiden.
Nej, det man säger då är så här, kan du bara sluta göra det till? Ditt våp är ju det man egentligen
säger. Fast det är en stor hitlåt till och med på det här temat på andra halvan av 90-talet. Vacker utan spackel.
Ja.
Som folk älskade.
Och var den bra?
Nej, det är klart den inte var. Men det flög ju.
Jumper, var det det?
Nej, Joakim Hillson.
Joakim Hillson.
Ja.
Så
vacker utan spackel. När du faller in i riktigt mörka perioder sätter du på klassisk musik. Just nu är det mycket Brahms och så sitter du bara upprätt i soffan med handflatorna mot låren och stirrar tomt framför dig.
Om jag lyssnar på klassisk musik när det är mörker.
Alltså när du är inne i mörka perioder. Mental istid så att säga.
Nej. Det ska jag inte säga. Om jag är inne i mörka perioder så lyssnar jag då snarare på musik för att pigga upp mig och för att hitta energin. Då är det ju liksom faktiskt eurodisco på riktigt som jag lyssnar på.
Dina fyra Blümchen-låtar?
Ja, mina fyra Blümchen-låtar på repeat. Ja. Ja, men Hoyt is my tag har jag faktiskt använt seriöst. Så
det här har du sagt idag?
Vad sa du?
Eller alltså, du blir glad av den?
Ja, jag blir glad av den och jag har använt den som en slags lyckopiller. På riktigt. Det kan låta kanske underligt, men det är en uttalig sanning. Det tycker jag man ska göra när man är här hos dig.
Det är väl också att du försöker rädda upp det här nu, när vi har konstaterat att du bara är en blymkämposör. Det går inte här.
Nej. Ah, fy fan.
Lyssnarna är på smarta för det.
Ja. Du borde göra såna här partiledarutfrågningar. Det skulle vara livsfarligt.
Byta jobb. Nästa år, valåret. Du sitter och frågar Nassim Al-Fakir om hans kuk och jag inte gör partiledare.
Alltså, jag tror att du hade gjort det fruktansvärt bra.
Det tror inte jag.
Jo.
Ja, nu försöker du bara, nej, nu är det något mind game. Så
ah, okay.
Ja. Det gillar jag inte.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Du är kluven inför morgonståndets existens. Du tycker att det är banalt av dig att vara kapabel till en köttklubba som hoppfullt xylofonspelar mot ett ryggslut. Men samtidigt vet man ju aldrig om det kan föra något gott med sig.
Ja, men nu är jag har ju lyssnat på din podd ganska mycket. Och ungefär den här frågan ställde du till Mona Sahlin. Fast utifrån hennes perspektiv.
Aha.
Och då svarade hon så här att mitt sovrum, det ska du ge fan i. Eller någonting sånt.
Och ja. I det här avseendet och, så tyckte du att det var ett kul svar?
Nej, det var inget kul svar. Verkligen inget kul svar. Men jag kommer ändå att citera henne.
Ja, det är en kulla du ska upp och dö på. Ja, det får du bli då.
Ja. Mm. Ja, men jag vet hur tråkigt det är. Men du vet också vad som kan hända. Ann Lundberg svarade friskt på alla dina sex frågor. Vad händer? Jo, men det blir en smaskig rewrite i Expressen.
Du är emot tystnadskultur, förutom när det gäller den period i ditt liv då du bar skjortor där insidan av kragen hade en kontrasterande färg.
Jag är emot tystnadskultur och just sådana skjortor undrar om jag någonsin har burit. Och hade jag gjort det så tror jag nog inte att jag hade skämts över det. Är det så vederstygligt med den typen av skjortor?
Ja.
Ja, det är det.
Ja.
Ja, jag är nog mer för det, egentligen för det enfärgade, ja. Som den vita jag har på mig just nu till exempel.
Mm, tjusig. Ja,
tack så bra.
Du förlorar dig gärna i samtal om blomnamnet Forget Me Gay.
Jag har faktiskt aldrig gjort det, men nu när du säger det så är det ju ett jätteroligt, det är ett bra ämne. Jag skulle gärna förlora mig ett samtal med någon om det blomnamnet.
Mm. Kan bli en googling på vägen hem.
Ja.
Ibland när du är på väg till en fest i taxi blickar ut på hur storstadens färger svischar förbi på ett sätt du har en tendens att beskriva som kaleidoskopiskt och du känner hur ångorna av snigelserumet möter ångorna från parfymen du bar dagen du fick hångla för första gången och har burit varje dag sedan dess så tänker du, vad smart det är.
Är det nu? Jag kanske... Vet du, någon gång måste jag ändå svara ja på den där frågan. Ja, du har ställt den nu tre gånger. Då tänker jag, jag jävlar i mig. Jag sitter där och tänker, gud vad jag är smart.
Inte ens i privata sammanhang pratar du om politisk tillhörighet. Så hedersamt är public service-uppdraget för dig.
Ja, det skulle jag verkligen säga. Mm. Ja, men så är det. Jag jobbar ju med politik och politiska intervjuer och då tycker inte jag man ska hålla på och redovisa vad man tycker. Och det jag tycker är ganska uttunnat skulle jag säga. Jag har en journalistisk utgångspunkt när det gäller liksom, politik och jag ingår inte i, jag är inte en del av åsiktsbranschen helt enkelt.
Men du röstar ändå på ett parti eller?
Jag har gjort det tidigare men nu den här gången kommer det att bli blankt.
En ex-flickvän har klippt sönder dina slipsar.
Aldrig. Nej. Nej. Det hade inte varit så mycket att klippa sönder heller.
Nej. Nej. Har du varit i några destruktiva relationer?
Nej, det tycker jag inte.
Nej. Känns som att du ljuger nu.
Ja, nej, men det, om jag hade varit det så vet jag inte om det här är ytan.
Det är klart det är. Det finns inte en bättre yta. Du har försökt bygga dig som en människa som har en särskild favoritblomma. Lex, Lasse Andrell och pelargoner. Men det biter aldrig riktigt.
Jag önskar det. Nej, jag har blommor är inte. Jag har inte de starka banden till blommor. Det är väl kanske solrosen då eventuellt kommer jag på nu. Den här typen som alltid vänder sig när det finns ett ljus åt det hållet. Liksom.
Det tycker du är poetiskt?
Nej, inte. Ja, eller sån här. Att man är liksom linslusens blomma. Där det finns en kameralampa. Då vänder man sitt ansikte.
Ja, då gillar jag det mer.
Ja.
Ja. Du har otroligt svårt att veta hur du ska lägga på telefonen och fastnar ständigt i ett sammelsurium av ta hand om dig, vi hörs, hej då, okej, hej.
Ja, det stämmer ganska bra. Ja, det är ju svårt. Har du någon bra sån avskedsfras?
Nej, jag har väl inte det heller. Nej. Men det känns som att du, jag vet inte, det är någonting med dig som känns lite så här, jag vet inte, konflikträdd på något vis.
Ja,
och att det tar över här, att du är mån om att framstå som jättetrevlig även när du lägger på telefonen.
Ja, men jag tror att hej då är rätt bra faktiskt. Det är nog det jag säger oftast.
Ja.
Hej då.
Ja, det är tydligt. Mm. Du har kollat på porr den senaste veckan.
Ja, jag tänker att men lite grann som jag har varit inne på, det finns en regel som är inom den politiska journalistiken som är Lex Leijonborg. Känner du till det?
Alltså, jag Lars kan tänka Leijonborg, mig att ha med hans pung att göra.
Ja, men Lars Leijonborg var en gång med i en intervju, det hette Tätt Intill. Han fick då frågan så här, har du rakat pungen? Och då så svarade han nej. Men att han överhuvudtaget besvarade den frågan, det gjorde ju att det här med pungen vidhäftade honom. Han blev ju lite grann pung. Leijonborg.
Måste det vara ett problem?
Efter det. Och då så
vill vi inte ha mänskliga politiker?
Men vill du det? Veta
jag vet
hur
inte.
Hans pung ser ut?
Ja, men det är också kul när folk svarar på frågor bara.
Ja, jag vet. Men jag är väl inte den roligaste gästen du har haft?
Ja, men du är ganska mysig.
Ja.
Ja. Men du kommer alltså åberopa Lex Leijonborg. Ja, det är inte roligaste jag har hört.
Nej, jag tar Lex Leijonborg där.
Fan.
Ja.
Det var det.
Ja, tack så mycket.
Ja, tack själv. Hur kändes det?
Det kändes bra. Jag trodde det skulle vara läskigare. Eller jag har lyssnat på det och känt att du var skoningslös. Men jag tycker du var ganska snäll mot mig ändå.
Ja, jag vet inte om jag är så skoningslös. Men jag upplever att många gäster kommer hit och säger exakt det.
Ja,
så nej, det kan ju inte vara sant att jag har varit skoningslös mot alla andra utan den som sitter.
Nej, men du är ju liksom helt orädd på ett sätt som är väldigt bra, tycker jag.
Mm. Ja, men det är lite grann syftet på något sätt. Vad upplever du själv att folk har för bild av dig i den mån du upplever det?
Men jag vet inte riktigt faktiskt. Jag tycker just det där är otroligt svårt. Det därför var så intressant att medverka här. Att här är ju då bilden att jag är någon slags bildningsmonster som också tycker om på olika sätt att posera med det. Men som också har det här att jag poserar med någon slags folklighet.
Ja, det är nog ungefär det jag är ute efter att hamra in här.
Men i grunden en ganska poserande figur.
Ja, men också smart poserande. Förutom här då, där jag tänker klä av dig.
Ja.
Men, stämmer det då? Lite ändå.
Ja, men lite faktiskt. Jag tycker du kom åt någonting ändå. Liksom mina trick är avklädda lite på ett bra sätt. Mm. Det är som när i Alla mot alla när Filip och Fredrik säger till Jesper Röndahl det här att han ser förvirrad ut och låter förvirrad innan han svarar rätt. Att det är ett knep.
Ja.
För att inte framstå som dryg. Han kan ju svaret och sen så bara kartum.
Ja, exakt. Ja. Ja, fan, jag känner mig elak också, för det där är ju lite elakt. Man tar ju ifrån en människa sitt stick ju på ett sätt.
Ja, men det är ju liksom i det gränslandet där elakheterna finns, där också sanningar kan finnas ju.
Fint. Ja. Voltaire, skojar bara. Du, fan vad mysigt det var.
Ja, tack.
Tack för att du kom.
Tack för att du fick vara med.
Detta har varit Fördomspoddens 151 avsnitt med Johar Bendjelloul, klippt av det evigt gröna trädet Bobby Nordfeldt, vignettkomponerat av det evigt vinterkala trädet Carl Björkegren. Vill man med i något kan man mejla fordomspodden@gmail.com. Vill man bara fortsätta lyssna i stillhet så hörs vi igen nästa onsdag. Tusen tack för visat intresse.